Kristen tro är inget hinder för dialog med andra religioner, tvärtom är det en bro. Det är fel att tro att en rent rationell kultur, tack vare sin tolerans, lättare kan nalkas andra religioner. Det sa Benedictus den 16 i en tv-intervju som sändes av tysk tv på söndagskvällen inför påvens besök i Bayern i september. Påven förklarade också att katolska kyrkan inte bara ägnar sig åt nej-sägande i moralfrågor. I början av juli var ni i Valencia för ett världsmöte med familjer. Ni nämnde då aldrig frågan om äktenskap för homosexuella, abort eller preventivmedel. En del bedömare tolkade detta som att ni ville förkunna tron och inte resa världen runt som en moralens apostel. Hur kommenterar ni det?
Och inte som moralapostel durch die Welt zu reisen. Können Sie das kommentieren?
Ja, naturligtvis. Zuerst måste man säga att jag hade ganska två.
Först och främst så måste jag säga att jag hade tillfälle att tala bara två gånger 20 minuter vardera. Och om man har så kort tid kan man inte bara säga nej. Framförallt måste man ju veta vad det är vi verkligen vill, eller hur? Kristendomen, katolicismen, är inte någon samlingsförbud, utan ett positivt val. Det är mycket viktigt att detta blir synligt igen, för medvetandet om detta har nästan försvunnit helt idag. Det har sagts så mycket om vad som inte är tillåtet att nu måste vi säga vi vill komma med en positiv idé att man och kvinna är gjorda för varandra, att skalan sexualitet, eros, agape pekar på kärlekens dimensioner och att längs denna väg växer äktenskapet som ett möte mellan man och kvinna som är fullt av lycka och välsignelse. Och sedan familjen som garanterar kontinuiteten mellan generationer, där generationer försonas med varandra och där också kulturer kan mötas. Först och främst är det alltså viktigt att visa tydligt vad vi vill. I andra hand kan man också se efter varför vi inte vill något. Jag tror att man måste förstå och reflektera över det faktum att det inte är någon katolsk uppfinning att man och kvinna är skapta för varandra för att mänskligheten ska fortsätta leva. Det vet alla kulturer. Vad abort beträffar hör inte det till det sjätte utan till det femte budet, du ska inte döda. Vi måste ta detta för givet och hela tiden slå fast att människan har sin början i moderns sköte och förblir människa till sitt sista andetag. Människan måste alltid respekteras som människa. Men detta blir tydligare om man först har sagt det som är positivt.
Warum stellt die katholische Kirche die Moral so?
I hela världen förväntar sig katolikerna att kyrkan ska ge svar på viktiga globala problem som AIDS och överbefolkning. Varför insisterar kyrkan så mycket på moral istället för konkreta lösningar på dessa problem, till exempel i Afrika?
Ja, nun, das ist die Frage, stellen wir wirklich die Moral so heraus?
Ja, frågan är, insisterar vi verkligen så mycket på moral? I dialogen med afrikanska biskopar har jag blivit allt mer övertygad om att ifall vi verkligen vill ta steg framåt i detta fält så är det fostran och utbildning som gäller. Framsteg är bara framsteg när de tjänar människan. Och när människan växer, inte bara hennes tekniska förmåga utan också hennes moraliska förmåga. Jag tror att det verkliga problemet i vår historiska situation är obalansen mellan vår tekniska förmåga som växer snabbt och vår moraliska förmåga som inte har vuxit lika mycket. Därför är det riktiga receptet att fostra människan. Jag ser detta som nyckeln till det hela och det är också vår väg. Denna fostran har två dimensioner. Först måste man naturligtvis lära sig, förvärva kunskap, förmåga och know-how. I denna riktning har Europa och under de senaste årtiondena Amerika gjort mycket och det är viktigt. Men om man bara sprider know-how, om man bara lär ut hur man bygger och använder maskiner och hur man använder preventivmedel, då ska man sen inte bli överraskad om man drabbas av krig och AIDS-epidemier. Därför behöver vi två dimensioner. På samma gång måste man nämligen fostra hjärtat med vilket människan tar till sig principer och så lär sig att använda sin teknik på ett korrekt sätt. Och detta är vad vi försöker göra. I hela Afrika och också i många länder i Asien har vi ett stort nätverk av skolor på olika nivåer där man kan lära sig, tillgodogöra sig verklig kunskap och yrkeskunskaper och så uppnå självständighet och frihet. Men i dessa skolor försöker vi inte bara förmedla know-how utan också fostra människor som vill försonas med varandra, som vet att man måste bygga upp och inte förstöra och som har de principer som behövs för att kunna leva tillsammans. I en stor del av Afrika är relationerna mellan muslimer och kristna föredömliga. Biskoparna har inrättat kommittéer tillsammans med muslimer för att se hur man kan skapa fred i konfliktsituationer. Och detta nätverk av skolor där man lär sig och fostras är mycket viktigt och kompletteras av ett nätverk av sjukhus och vårdcentraler som når ut också till de mest avlägsna byar. På många platser är kyrkan den enda makt som är kvar efter krigets förstörelse. Ja, snarare en makt är det kanske den enda verklighet som är kvar. Och där man vårdar, där vårdar man också AIDS. Och på samma gång erbjuder man fostran som hjälper att ha riktiga relationer till andra. Därför tror jag att man borde korrigera bilden att vi bara strör stela nej omkring oss. Just i Afrika görs det mycket. För fostrans olika dimensioner kan integreras för att göra det möjligt att övervinna våld och epidemier. Och dit måste man också räkna malaria och TBC.
Malaria och tuberkulose dazu möglich wird.
Heiliger Vater von Europa.
Kristendomen har spritts till hela världen från Europa, men nu menar många att kyrkans framtid finns i andra världsdelar. Är detta riktigt och vilken framtid har kristendomen i Europa där den allt mer tycks bli en privat angelägenhet för en minoritet? Först och främst vill jag nyansera. Kristendomen uppstod faktiskt i Mellanöstern och under lång tid var det där som den utvecklades mest. Kristendomen spreds i Asien mycket mer än vi kan ana idag efter de förändringar som islam fört med sig. Just av detta skäl flyttades dess huvudaxel kännbart till västerlandet och till Europa. Vi är stolta och glada över att Europa har utvecklat kristendomen ytterligare, också i dess intellektuella och kulturella dimensioner. Men jag tror att det är viktigt att komma ihåg de östkristna. Det finns en risk att de som alltid har varit en viktig minoritet med en fruktbar relation till omgivningen nu emigrerar. Det finns en stor risk att de platser där kristendomen uppstod blir utan kristna. Jag menar att vi måste hjälpa dem att stanna kvar. Men för att svara på er fråga, Europa har blivit centrum för kristendomen och för dess missionsrörelse. Idag träder andra världsdelar och kulturer in med lika stor tyngd i världshistorien. Så det blir allt fler röster i kyrkan. Och detta är bra. Det är bra att det går att uttrycka olika temperament och gåvor som präglar Afrika, Asien och Amerika, för att inte tala om Latinamerika. Alla berörs de inte bara av kristendomens förkunnelse utan också av denna världens sekulära budskap som för med sig samma prövning till andra världsdelar som också vi har fått genomgå hos oss. Alla biskopar i andra världsdelar säger vi behöver fortfarande Europa även om Europa bara är en del av något större. Vi bär ännu på det ansvar som kommer av vår erfarenhet, av den teologiska vetenskap som har utvecklats här, av vår liturgiska erfarenhet, av våra traditioner, också av de ekumeniska erfarenheter som vi har samlat på oss. Allt detta är mycket viktigt också för andra världsdelar. Därför får vi inte kapitulera idag. Vi får inte bara tycka synd om oss och säga vi är bara en liten minoritet, låt oss åtminstone bevara vårt lilla antal. Vi måste försöka bibehålla livfullheten, öppna nya utbytesrelationer så att det från dem kan komma nya krafter också till oss. Idag finns det indisk och afrikanska präster i Europa, också i Kanada, där många afrikanska präster arbetar på ett mycket intressant sätt. Detta är ett ömsesidigt givande och tagande. Men även om vi i framtiden tar emot mer, så måste vi också fortsätta att ge med växande mod och livfullhet.
Es ist teilweise schon angesprochen worden, Heiliger Vater, moderne Gesellschaften.
När det gäller politik och vetenskap låter inte moderna samhällen sig styras av kristna värden och kyrkan betraktas mest som en förmanande eller rent av bromsande röst. Borde inte kyrkan komma ut ur denna försvarsställning och inta en mer positiv inställning till framtiden och byggandet av den?
Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Auftrag an uns, dass wir deutlicher machen, was wir denn positiv wollen.
I vilket fall är vår uppgift att bättre visa på det positiva som vi strävar efter. Detta måste vi göra i dialog med kulturer och religioner. För både den afrikanska och den asiatiska själen fasar inför vår rationella kyla. Det är viktigt att de ser att det inte är allt som finns hos oss. Också på andra sidan är det viktigt att vår sekulära värld förstår att den kristna tron inte är ett hinder utan en bro för dialog med andra världar. Det är fel att tro att en rent rationell kultur, tack vare sin tolerans, lättare kan nalkas andra religioner. Den saknar i stor utsträckning ett religiöst organ och därmed den beröringspunkt som de andra vill inleda en relation med. Därför måste vi och kan vi visa att just för den nya interkulturalitet som vi lever i räcker inte den rena förnuftstron som kopplats loss från Gud. Det behövs en vidare rationalitet som ser Gud i harmoni med förnuftet och är medveten om att den kristna tron som har utvecklats i Europa också är ett medel för att låta förnuft och kultur mötas och för att integrera dem i en allomfattande helhetssyn. I denna bemärkelse menar jag att vi har en stor uppgift, nämligen att visa att detta ord som vi besitter inte hör till historiens skräpkammare, utan att det behövs just idag.
Dieses Wort, das wir haben, gehört nicht sozusagen in die Mottenkiste der Geschichte, sondern es ist gerade jetzt notwendig.